God morgon, det här är Radio Nacka 99,9 Hugamutsch. Och vi sänder direkt här varje morgon mellan 7 och 8. Ja, det kommer en direkt sändning senare idag också mellan 17 och 18 när Sture sänder. God morgon, det är en minut över 7 på morgonen. Vi har en sådär 16 grader redan utanför fönstret. Men det ska väl kliva upp till en 20 under dagen. Underbar sol här som lyser in. Jag har skyddat mig lite med en gardin. Och jag kan se att alltså det är lite vitt på himlen, så att vi ska väl göra en mer vetenskaplig undersökning av vad egentligen det ska bli för väder. Jag går helt enkelt och kollar det på internet. God morgon, Radio Nacka 99,9, ansvarig utgivare är Radioföreningen Nacka. Man kan även höra detta program på radiolars.com där det även repriseras. De senaste 6 programmen finns tillgängliga där. Och vi ska se här, jag ska leta fram vad det blir för väder så får vi reda på det också. Och nu ska vi få lite mer musik av Ernesto Cortázar. Minuter över 7 på morgonen och termometern pekar på 18 grader, men den sitter ju i solen, så jag vet inte, jag tror att det är mera, jag var ut, stack ut kroppen ut genom fönstret här, jag skulle tro att det är en, jag vet inte, det är väl en 14 grader än så länge, men det blir lite varmare. Det kommer kliva upp till 19 grader idag. Det kommer vara lite sådär växlande molnighet lite fram och tillbaka, ingen regn naturligtvis. Solen gick upp 4.38 och går ner 20.52. Så att här kan man se att man kan höra fåglarna igen. Då ska vi se. Jo, lite grann och sådär alltså. Alltså kul när man kan höra fåglarnas sång där. För jag tvingas stänga av den här dataskärmen varje gång, för den låter och stör så. Så det kommer i alla fall bli lite växlande målet och ganska trevligt under dagen här. Ja, men det blir väl en trevlig dag. Torsdagen den 6 maj 2004. Det här är Radio Nacka och RadioLars.com. Jag håller på att prova. Jag börjar spela den här CD-skivan via datorn så att jag ska se. Jo, där kom det. Vad skönt. Domstolens frikännande mål utav de män som hade anklagats för sexuellt utnyttjande av kvinnan i Tumba, så kommer en undersökning från Länsförsäkringen, den presenterades redan igår i media, så kanske har talats om den. Enligt den så är unga kvinnor i Sverige till ett nummer av 60% rädda för att bli våldtagna och vågar inte gå ut ensamma på kvällarna. Detta i Sverige år 2004. Och de regionala skillnader pekas på undersökningen värst i södra delen, i Skåne 50%, i Norrbotten 20% oroliga för våldtäkt. Så det här har den här undersökningen gjordes naturligtvis innan målet kom igår, eller domen kom igår. Men det spädade väl på den här oron som finns. Lagen måste ändras helt enkelt, det är helt självklart. Det måste vara jämställt att utnyttja någon sexuellt. Det kallas sexuellt utnyttjande idag. Till exempel att lägga rofinol i någons dricka så att den personen somnar till och blir medvetslös. Och att sen sexuellt utnyttja den personen måste ju ge samma straff som en våldtäkt med fysiskt våld. Så jag tycker det är ganska roligt. Jag blir bara illa berörd av den här lagstiftningen vi har i Sverige. Den måste ändras helt enkelt. Som jag sa igår, domen följde väl förmodligen lagen. Det är det domar ska göra, inte tycka utan följa lagen. Men sagt, lagen måste ändras. Och justitieminister Thomas Bodström har sedan länge påbörjat ett arbete på det här. Om du har åsikter om det här, du får ringa in hit till programmet. Du kanske vet mer än jag, eller? Det finns ju de som har motsatt åsikt också. 08-716-4417 är numret. 08-716-4417. Det här är Radio Nacka. Klockan är 11 minuter över 7. Stund så ska jag fortsätta läsa ur boken Stockholms historia under 750 år av Lars Eriksson, och idag så ska vi få veta mer om vattenvägarna runt Stockholm och hur det nu kom sig. Det var nämligen så här att Mälaren var ju en liten insjö av Östersjön först, Men sen höjde sig landet. Och så höjde sig landet. Och så höjde sig landet. Och så blev det mindre och mindre möjligt att bara segla in och ut. Så att då blev den här tillgången till hela Mälaren blev då viktigare. Och förr fanns även vatten runt Södermalm, ungefär där Ringvägen går, lite söder om Ringvägen. I Skanstull där så kunde man segla in och ut, men det var länge sedan. Och i och med att Mälaren blev mer av en insjö, landhöjningen fortgick, så täpptes vattenvägarna till och då uppstod också mer av en ström vid Strömmen runt Stockholms slott ungefär. Och då blev det svårare att segla in och ut och man fick olika nivåer. Så det här förändrade då Sverige och Stockholmsområdet och hela Mälardalen från att ha varit en vik från Östersjön där man kunde segla in och ut ganska lättvindigt till och med någonting som kontrollerades hårdare. Och vi får även lära oss lite om hur namnet Danderyd kom till i senare dag. Och jag visste ni kanske inte hur det kommer ifrån. Och vad var det mer? Jo, det är intressant. Vikingarna seglade från Sverige och österut kom aldrig tillbaka. Men det kom vikingar från Estland också och rånade och ställde till. Historien går i cirklar. För igår kväll på TV så berättade polisen att de misstänker att samma sak ska hända idag. Folk från Baltikum kommer hit och rånar och ställer till. Precis som vikingarna förr från Estland. Man är orolig för att utvidgningen av EU gör det så lätt för inte bara intelligenta organiserade brottslingar att komma in till Sverige utan även vanligt slödder, för det sa de inte, men det säger jag. Hur tycker jag såklart ska komma in till Sverige. Så polisen sa igår på Rapport att man tror att, eller man är ganska säker på att brottsligheten i Sverige kommer öka. Stölder, våldsbrott och så vidare kommer att öka genom utvidgningen av EU. Ja, usch, vad säger man om det då? Jag vet inte vad man ska säga om det. Rent allmänt är det så att ett totalitärt samhälle är faktiskt fredligare på ytan. Det är mindre gatubrottslighet och så vidare i ett totalitärt samhälle. Men är det det vi vill ha? Ska man stänga gränserna? Nej, jag vet inte, kanske inte det. Sen, vad är det här för ljudlig fågel? Skrämde bort den. Undrar vad det där för fågel. Så lyfte jag upp gardinerna här som skyddar mot solen. Tystna fågeln, vad håller jag på med? Så att, nej, men djur är inte lätt. Alltså djur och inspelningar, det är inte lätt. Därför det är någonting med djur. De känner på sig när man koncentrerar sig på dem. Har du märkt att man försöker ha ihjäl en spindel? Den nästan vet när man tittar på den när man är på väg. Så att det gäller att titta bort och så snabbt slå till. Som en fåglarna också. Så fort man riktar uppmärksamheten på dem så tystnar de. Det är det svåraste, säger de som gör film borta i Hollywood. Barn och djur är absolut svåraste när det gäller inspelningar. Men det har också kommit lite nya uppgifter om de här märkliga bilderna från fångarna i Irak. För jag har undrat väldigt mycket över stämningen bakom de här bilderna. Det har varit någonting väldigt konstigt. Den här kvinnan är kanske har sett som, eller flickan skulle man kunna säga, som har gick runt med cigarett i munnen och som pekade på en del av de irakiska fångarna, kanske har sett bilderna. Det är någonting med stämningen där som har verkat så märklig. Hon har inte verkat arbetat professionellt med tortyr eller någonting. Men det har kommit en förklaring till det här stämningsläget man kunde se hos henne där. För hennes anhöriga berättar att hon arbetar egentligen på en annan avdelning och sysslar med att vara en kontorsmänniska där. Det är tydligen hennes jobb i militära, att administrera papper fram och tillbaka. Och hon var tydligen på besök på det här stället där fångarna finns. Hon kände några som var vakter där och hade varit där och besökt på ledig tid och i den vevan så hade hon tydligen på något sätt hamnat tillsammans med de här fångarna och gestikulerat inför kameran. Om det är förklaringen som hennes anhöriga säger så skulle det kunna förklara mer den stämning och den attityd som hon uppvisade. För det var någonting väldigt sorglöst och märkligt där som inte verkade stämma riktigt. Det verkar inte riktigt som hon var medvetet ute för att deportera fångarna, men annars sen så det var något väldigt konstigt. Men så det kanske är en förklaring till hennes beteende i alla fall, och då är ju frågan de som har hållit de här fångarna fångna om de har varit ansvarslösa eller allmänt bara slarviga, eller om de har velat utnyttja en kvinna för att ytterligare förnedra fångarna. Det skulle möjligen kunna vara det, eftersom många av dem är muslimer och kan ha en annorlunda syn på kvinnligt och manligt och så vidare. Så det kan vara en förklaring. Flickan heter Lindy England, 21 år gammal. Och det är en annan sak när det gäller en del av de fångar, amerikanska fångar som tillfångatogs i början av kriget. En del av dem var alltså inte ute för att strida eller anfalla, utan en del av dem var en sån här support, vad heter det på svenska, tross, eller de här som åker med för att frakta utrustning och för att laga motorer som går sönder och resa upp tält och lite såna här saker. Så det var en del av dem som några av dem hade faktiskt kört vilse i den här långa kolonnen när de körde väldigt snabbt genom Irak upp söder, upp norrut från söder. Så det var några av dem som blev fångade i början där. Och på tal om de här bilderna, det talas nu väldigt, väldigt mycket om de här bilderna som är ganska chockartade och otrevliga. Vad som inte har nämnts i svenska media, jag måste ta det för att det är sån ensidig propaganda i media här. Vad som inte har nämnts är att alltså man får uppfattningen att det här är någonting som avslöjas. Nu har det kommit ut bilder, titta vad hemskt det är. Det är någon chock. Men vad som inte sägs i svenska media att det är alltså en utredning som har pågått i flera månader. Där amerikanska armén och politiker har fått reda på det här och har håller på med en utredning för att reda ut vad som gäller. Och det är en 72-sidig rapport om det här. Och de uppgifter vi hör i pressen och de bilder vi ser, de kommer alltså ur utredningen. Som amerikanska då, militär och politiker i kongressen håller på med för att försöka reda ut vad som har hänt och straffa de skyldiga. Den vinklingen hör man nästan inte alls. Jag har inte hört det någon gång. Jag har hört den amerikanska media. Och det här är jätteviktigt, det ger en helt annan syn. Det här är någonting som man arbetar för att rensa ut som man inte vill ha. Det är inte så att bilderna bara plötsligt har kommit ut, utan det är, de kommer alltså från en utredning borta i USA, 72 sidor. Och en annan jag måste ta upp för det här, alltså dagligen är så mycket uppgift. Jag blir så trött på det här dagliga marineringen av uppgifter i media. Igår såg jag, om jag minns rätt, var på SVTs rapport Aktuellt en uppgift om att flera före detta ambassadörer i var England eller USA, nu minns jag inte, tror amerikanska ambassadörer hade kritiserat Bush för hans Mellanöstern-politik och sagt att det är fel och så här, och han är jättedålig. Vad man förmodligen inte kommer att berätta är en uppgift från nu ska vi se, var Independent, en engelsk tidning här. De berättar nämligen att flera av de ambassadörerna är alltså betalda av arabländer. Till exempel Saudiarabien. De ger sådana här lyxliv och stora betalningar till många före detta ambassadörer. Och det är de ambassadörerna som och även en brittisk som går ut och kritiserar Bush. Och sanna mina ord, jag tror inte ni kommer få höra det på svenska nyheter att de är betalda av arabländer. Däremot så vidarebefordrar man gärna de anklagelserna. Och det är då ännu mer intressant mot bakgrund av att man fortfarande inte, vad är för datum idag, den 6 maj 2004. Jag har fortfarande inte hittat uppgifter i svenska media om de seriösa anklagelser mot FN och Frankrike och Ryssland till exempel. Om att Saddam Hussein har mutat flera höga FN-tjänstemän, inklusive Kofi Annan. Och har mutat Frankrike och Ryssland. Och detta är intressant, därför att dels är frågan om en stor korruptionsskandal i FN och andra länder. Men det är också så att just FN och just de här länderna var ju de som motsatte sig att peta Saddam Hussein av tronen. Och det gör det ännu mer intressant om de har tjänat pengar på honom och med honom över det irakiska folkets lidande. För det talas om att vara humanitära skäl, och det visar sig till att de var mutade. Så man kan alltså lätt ta upp anklagelser från för detta diplomater när de går emot Bush och klagar på Bush. Och man kommer förmodligen, jag kan svära på det här. Man kommer förmodligen inte att, eller svära, jag kan slå vad om att de kommer förmodligen inte att berätta att de här är betalda av vissa länder som är motståndare till USA. Men jag vet inte, jag kan ha fel. De kanske kommer att vända sig och börja berätta det, men jag tvekar. Och så, i samma veva då, så säger man ingenting om det här med oil for food, som alltså var en korruptionsskandal. Men jag tror att det här, kom ihåg det, det heter olja mot mat, det heter i Sverige, olja mot matprogrammet. Det kommer att komma i svenska media, därför att det kommer bli stort ute i världen, och då först kommer det tas upp i Sverige. Men förmodligen ganska försiktigt, och det kommer att presenteras som, ja, det har framkommit anklagelser. Några här anklagar nu FN. Man kommer liksom att vinkla åt ett helt annat sätt. Så i alla fall, det är bara en liten heads up om vad som kommer att komma i framtiden. Det här med oil for food, eller olja mot mat, det är någonting som kommer att komma. Men jag vet inte när, och jag vet inte hur stort det kommer att slås upp i Sverige. Men det är helt avgörande av hur utländska media tar upp det. Om det blir riktigt stort ute i världen, då kommer att komma till Sverige också. Men det här är någonting som svenska medier redan nu, det har alltså skrivits i Wall Street Journal, i London, nej vad säger jag, i New York Times, NBC:s tyngsta politiska program Meet the Press har tagit upp det, en tidning som heter Commentary Magazine har tagit upp det, och San Diego Union Tribune. Men tre riktigt tunga media här är Wall Street Journal, New York Times och NBC's Meet the Press. Och det är helt omöjligt att Sveriges Radio och Sveriges Televisions Washington-korrespondenter skulle ha missat den här stora nyheten. Ska man fråga dem, från säkert säga om det här är bara anklagelser. Ja, men det var bara anklagelser, ganska mycket annat som har förekommit också. Så att jag är ledsen att behöva upprepa det varje morgon, men det är en daglig marinering i svenska media där man hela tiden attackerar och kritiserar USA, minsta lilla vink man får, men man bara låter bli att berätta om andra saker. En annan uppgift jag hörde i morse på radio var att det har tydligen nu Iran trumpetat ut här att man kommer att köpa långdistansmissiler av Irak, av Nordkorea. Och tidigare har det kommit fram att de har kärnvapen med allra största säkerhet. Och jag är också ganska undrande om Hans Blix, som hela tiden har försökt att minimera det här med Saddam Husseins massförstörelsevapen och minimera det här med Irans atomvapen. Jag vet inte vad hans agenda är. Jag vet inte vad bakgrunden är där. Man kan bara spekulera. Men som sagt, jag råder det bara att ge ut på internet och kolla lite andra medier än de svenska, för att ni får inte hela sanningen i Sverige. Så att på min hemsida radiolars.com har jag lite länkar till andra medier där man kan få lära sig lite mer om vad som händer ute i stora världen. Det här är Radio Nacka, klockan är 7:30. Jag heter Lasse och finns här varje morgon mellan 7 och 8 i direktsändning, och man kan även höra om programmen i repris på radiolars.com. Om man vill kan man ringa hit också, säga emot eller säga med. 08-716-4417, det är 08-716-4417. Ernesto Cortazar i Radio Nacka. Och vi hörde Joy to the World med Ernesto. Nästa låt heter Nativity. Veckor sedan nyheten kom att med två möss har man avlat fram en liten musunge. Men vad som var den verkliga nyheten var att mössen var mammor, bägge två. Man har alltså lyckats få nytt liv genom att befrukta ägg med ägg. Och det har fungerat, så det här är någonting ganska revolutionerande. Det skulle kunna innebära att kanske även mänskligheten i framtiden inte behöver några män. Att man kan med två kvinnor avla fram nya människor. Ja, som om inte det räckte till så finns det en annan uppgift. Det är en brittisk forskare. Han är även professor vid Oxford. Han forskar här med genetik. Det är hans specialområde. Och det är bland annat han som har utvecklat en del möjligheter att kolla genetiska spår och DNA tillbaka generationer. Det är ganska intressant. Men han har nu kommit ut med en bok som heter Adam's Curse, A Future Without Men. Vad handlar det där om nu då? Jo, han menar att de manliga könskromosomerna, om vi får kalla dem för det, de håller på att degenerera. De blir sämre och sämre. Det är så här i naturen att vi utvecklas och DNA ändras lite så att vi ska kunna klara oss, anpassa oss bättre och bättre. Men de manliga kromosomerna försämras. Det riktigt varför begrep jag inte. Det var någonting med att de inte är ute i verkliga livet, och de när de lever i mannen, i ljumskarna, så tydligen är det inget bra ställe att bara leva där jämt och gå vidare till nästa generation. Jag förstod inte riktigt hur, men av någon anledning så degenereras de och blir sämre och sämre. Och det här innebär att de manliga kromosomerna kommer liksom att fallera helt och hållet. Naturen på sin gång. Han sätter en siffra 5000 generationer framåt, så kommer de nog att vara så dåliga att de inte kan prestera män. Och 5000 generationer, det blir ungefär 100 till 125 000 år, kanske 150 000 år, men så där 100 till 125 000 år framåt så kommer det inte vara någon män, enligt den här brittiska Oxford-professorn och genetikforskaren. Så det är klart, mot bakgrund av det ska vi se. Gudrun Schyman bildar feministiskt parti. Människor kan ju avlas fram med bara mödrar, inga män, och mannen kommer ändå dö ut om 5000 generationer. Ja, jag vet inte, ja, det ser inget vidare ut. Vad ska hända med civilisationen då? Det är intressant att tänka sig en framtid med bara kvinnor. Många säger att ja, men då blir det inte lika mycket krig och elände. Ja, det är en intressant tanke. Men vilken röra kommer bli i trafiken? God morgon, det här är Radio Nacka, klockan är 7.42 och den här boken jag refererar till, den heter alltså Adam's Curse. Adam då, som är Adam och Eva ungefär. Curse, som är förbannelse. Adam's Curse, A Future Without Men är undertiteln. Och författaren heter Brian Sykes. Och Sykes, det stavas då S-Y-K-E-S. Brian är Bryan, B-R-Y-A-N. Så den kan man ju kolla in. S-Y-K-E-S, Sykes. För det är intressant. Han har även skrivit en bok tidigare på lite samma tema om genetik och utveckling och så vidare. Och igår så berättade jag om bananerna. Om att bananerna kanske dör ut så snart som om 10 år. De är nämligen klonade, de växer inte fram naturligt utan klonas fram. Och det är också så att komma ihåg, om man kanske tänker att om männen kommer ut, kan man inte klona då, klona fram män. Men det är så att klonat växligt material är inte lika skyddat. Då så kommer det någon ny sjukdom som slår ut. Och då är det några få som överlever och lever vidare. Så att det är därför bananer håller på att slås ut, för att de har samma DNA allihopa och inte växer naturligt. Så att det skulle inte fungera att bara klona fram män. Det skulle inte hålla hur länge som helst det heller. Om man nu ville det. Men det intressantaste med det här är ju att fundera på vad det skulle bli för form av civilisation med bara kvinnor. Det är en jätteintressant tanke faktiskt. Att fundera över. Vi har ju inte tid att fundera. Vi har väl en 100 000 år att tänka på det här innan det blir allvar. Om vi lever så länge. Numret hit, om du har funderingar på vad som skulle hända i så fall, är 08 716 44 17. Läsglasögonen och leta fram boken här. Då ska vi se, vad var det vi slutade igår då? Vi hade precis avslutat kapitlet Stockholmarna under de gångna seklen, och vi gick in i kapitlet Kampen om makten över Stockholm. Krigiska och politiska förvecklingar kring huvudstaden. Det är Lars Erikssons Stockholms historia som vi läser ur. Och jag slutade igår på meningen om vad var en riktig cliffhanger. Det var det här att det var en hel del skatter man hittade i. Antalet funna nedgrävna skatter från 1000-talet är extra stort i Stockholmstrakten, och där slutar jag. Alla undrade var. Det här brukar indikera att bygden har varit utsatt för krigiska besök och hot. När den havsvik som skulle forma sjön Mälaren under yngre järnålder, cirka år 1550 till 1050, genom landhöjningen skars av från Östersjön och bildade en insjö, blev kontrollen av de få in- och utfartslederna av central strategisk betydelse. Vi drar upp lite, har in lite sol i alla fall. Omkring år 500 gjorde den fortlöpande landhöjningen att vattenleden vid nuvarande Södertälje blev allt grundare. Och någon gång mellan 800-talet och 1000-talets början avsnördes av samma orsak sjöleden runt nuvarande Södermalm för Viskanstull. Det som det är lagom starkt av det där. Vad var jag nu? Något senare började även en nordligare farled runt Solnaön vid Ulvsundarsjön, Bällstaviken, Brunnsviken har blivit så mycket grundare på grund av landhöjningen att invaderande flottor inte längre kunde passera. Kvar fanns då bara möjligheten att passera vid den blivande Stadsholmen, Gamla stan. Men även här spelade landhöjningen in genom att vattnet blev allt mer strömt. Stockholms ström hade uppkommit. Den blivande Söderström, farleden runt om Stadsholmen, var redan kring år 1000 farbar endast vid högvatten. Men när erosionen i Norrström grev sig ner till den fasta berggrunden fördes vattentryck över till den södra passagen där en djupare fåra grävdes ut. Vattenflöden omgav Stadsholmen i både norr och söder, men i sin smalaste parti var vattendragen strömma. Därmed var de grundläggande strategiskt geografiska förhållandena fastlagda. Vid strömmen passerade många vikingaflottor på väg ut till Östersjön och vidare mot de baltiska och ryska floderna. Ännu mindre många runstenar i Mälarlandskapen om fartyg och män som blev borta i Österled, i Gårdarike. Och detta inte minst under Ingvarståget till Ryssland och de abbasidiska kalifaten kring Bagdad år 1041. Men vikingar kunde även fara en andra vägen till de välmående och folkrika Mälarbygderna. Besök av danska vikingar kan vi ana i ortsnamnet Danderyd, vars ursprungliga version Danarör indikerar en plats där daner begravts. Den lilla ön Estbrötet i höjd med Drottningholm vittnar om att här hejdades en gång estniska vikingars framfart mot Sigtuna. Det heter alltså Estbrötet. Eller kanske redan Birka. Resultatet av utgrävningarna på Björkö tyder på att Birka möjligen gick under i samband med en attack av österifrån kommande angripare senast runt år 970. Inte minst under 1100-talet härjades flera mälarorter av estniska och karelska vikingar som sannolikt stod för brännandet av Sigtuna 1107. Vi läser ur Stockholms historia av Lars Eriksson. Det här är Radio Nacka. Klockan är 7.50. Jag heter Lasse Lundberg. Vi tar en liten paus. att försvara och kontrollera de olika inloppen kan vi skönja i form av ortsnamn och bevarade byggnader. Så fortsätter texten i Lars Erikssons Stockholms historia. Bygdens folk behövde utkiksposter som kunde varna för framträngande fartyg redan ute i skärgården, bland annat med hjälp av vårdkasar, varefter eventuell bevakning kunde aktiveras och befolkningen söka skydd i högt belägna bygdeborgar. En rad namn som innehåller leden pål, stake eller stäk i betydelsen pålningsliknande avspärrningar i vattendrag signalerar var försvarslinjerna har legat. Exempel på sådana namn är stäket vid Kungsängen och pålsundet vid Långholmen. När Birka övergav senast mot slutet av 900-talet och bygdens administrativa och kommersiella centrum flyttades till Sigtuna, förläggs den nya orten i ett skyddat läge innanför pålningarna vid stäket och Kungsängen. En vårdkase anlades på Vaksön vid nuvarande Vaxholm. Vaksön är förkortning av Vårdkasön. Så en vårdkase anlades på Vaksön alldeles intill avspärrningen vid Pålsundet. Under 1100-talet förbättrades försvarstekniken när man började anlägga runda eller fyrkantiga fästningstorn, så kallade kastaler. Och detta antingen i form av fristående fästen eller i anslutning till kyrkor. Mot slutet av seklet byggdes de rejäla runda tornen på Solna och Bromma kyrkor, men också de fyrkantiga kyrktornen vid Lövö och Botkyrka. Och nästa stycke heter Fästningen Stockholm växer fram. Under 1100-talet, i skiftet mellan vikingatid och medeltid, var dagens Helgeandsholme delad i två små öar och några småholmar, strategiskt belägna mitt i Norrström, norr om den blivande Stadsholmen. På den östra ön anlades då en mindre borganläggning, säkert byggd för att kontrollera den ännu segelbara farleden. Ännu en bit in på 1200-talet utgjorde den anledningen basen för försvaret av vattenvägen mellan Östersjön, eller Saltsjön som den också kallas, och de inre farvattnen kring Mälaren. I mitten av seklet, sannolikt runt 1252, lät Jarlen Birger, alltså Birjal, anlägga en större avspärrning av Norrström i form av en ringmursborg. Och det fästet stöddes av ett kastal på holmen, strax söder om Helgeandsholmen. Och detta runda försvarstorn, anlagt någon gång mellan 1190-talet och 1200-talets mitt, kom att som tornet Tre Kronor utgöra kärnan i den slottsanläggning som stegvis växte fram på Stadsholmens nordöstra del och som förstördes i branden 1697. Slottet byggdes till under 1300-talet och kastalens flera meter tjocka och 20 meter höga murar utgjorde basen i försvaret. Vid Söderström byggdes ett kastal som sannolikt låg i korsningen av Prästgatan och Södra Bennekebrinken. Den låg utanför den äldsta stadsmuren som löpte längs Prästgatans västra sida och Baggensgatans östra, innanför Väster- och Österlånggatorna, vilket tidigast var Långa gatans västan respektive östan muren. Muren hade ytterligare stöd av terrängen som gjorde att en angripare tvingades anfalla uppåt mot försvararnas högre positioner. Redan i början av 1300-talet kompletterades muren med tre palisader i strandkanten, avbrutna av trätorn med 12,5 meters mellanrum. Grunden av ett sådant välbevarat torn har grävts ut i kolmätargränd. Från slutet av 1300-talet finns dessutom spår av en annan trämur. Men desto viktigare var den andra stadsmuren i sten, som delvis stod färdig i början av 1400-talet. men inte var helt klar förrän under sturarnas tid i slutet av seklet. Muren var 7 meter hög, en anselig höjd, men likväl mindre än vad som var vanligt ute i Europa. Desto modernare var istället tornen som sköt ut från muren så att man vid behov kunde bestryka denna med flankerande eld. Och det var när denna stadsmur som kom att dominera stadsbilden ända tills den revs på 1630-talet. Ja, nu sneglar jag och ser på klockan här att det är inte mycket tid kvar idag. Så att vi får återvända till Stockholms historia under 250 år av Lars Eriksson imorgon. God morgon, det här är radiolars.com och Radio Nacka 99,9. Och lyssna även till Sture som sänder direkt idag mellan 17 och 18. Vi kommer få lite växlande molnighet under dagen, ingen nederbörd, så ganska mycket sol, och det kommer kliva upp till 19 grader idag. Och just nu har vi väl en sån här, ja, det är 16-17 grader här i Nacka. Jag heter Lasse Lundberg, tillbaka igen imorgon klockan 7. Ansvarig utgivare, Radioföreningen Nacka. God